Det här är Dialekt i P1.
Jag drömde just att jag bodde i en vattenmelon.
Och i dagens program så blickar vi österut och tar oss an finlandssvenskan.
Nå, vad är det för roligt med det?
Ja, det ska vi ta reda på idag. Och du kommer också att testas på finlandssvenska glosor. Och så avslöjar vi varför vi svenskar borde skämmas för att vi har badbyxor. Fredrik Lindström är kapten på färjan över till grannarna på andra sidan Östersjön.
De allra livaktigaste av de svenska dialekterna, de talas faktiskt i Finland. Det är det enda område där gamla talar lika mycket dialekt som unga och där invandrarna till och med i regel lär sig det lokala språket. För en hel del av er så kommer det kanske till och med som en överraskning att överhuvudtaget talas svenska i Finland. Vad är det här nu då? I Finland talar man väl finska? Det kanske är så att ni inte alls känner till finlandssvenska ord som stöpsel och skyddsväg eller minnespinne och skumvin.
Skumvin?
Skumvin, ja, herregud, vad kan det vara då?
Låter ju nästan, alltså vinegum, skumvin.
Skumvin? Hembränt?
Skumvin.
Skumvin.
Jag tänker att det är, om det är finlandssvenska, det kanske är vin som har öppnats en gång och sen fått stå ute lite för länge och sen så blir det lite skumt, smakar lite vinägrigt, inte bra vin. Så tänker jag.
Skriv gärna upp de där orden så kan ni fundera lite på vad de betyder, så ska ni få förklaringen i slutet av programmet. Vi tar dem en gång till. Stöpsel. Skyddsväg. Skumvin. Och minnespinne. Nåväl, hur kommer det sig att folk inte har en aning om att det talas svenska i Finland? Ja, det beror ju på en lite pinsam okunnighet om att hela Finland faktiskt fram till år 1809 var en del av Sverige och hade svenska som officiellt språk. Jag har själv hört en och annan finlandssvensk fullt begripligt muttra och svära lite när de får beröm av svenskarna för att de pratar så bra svenska. Nå, tacka fan för det. Det är för fan mitt modersmål. Föreställ er till exempel att Småland eller någon annan del av Sverige av någon helt obegriplig anledning plötsligt tillföll ett grannland. Och sen skulle smålänningarna varje gång som de träffade sina forna landsmän, alltså oss svenskar, få höra att nej, men vad duktiga ni är som kan prata svenska. Hur kommer det sig? Oj, oj, oj. Där har ni finlandssvenskarnas situation. Jag kan förstå att de är lite irriterade. Svenskan är fortfarande alltså ett av Finlands två officiella språk. Även om det nu bara är sådär en 5-6% ungefär av befolkningen som har det som sitt första språk. Den här vanliga missuppfattningen hos oss sverigesvenskar, att man tror att det är en finne som pratar svenska med finsk brytning, när i själva verket är finlandssvenskar som alltså har det här som sitt modersmål. Vad kommer det här sig egentligen? Ja, en viktig förklaring då, förutom den här okunskapen när det gäller historia, det kan ju vara det att även de som har finska som modersmål och som lär sig svenska, de lär sig ju svenskan uttalad på det finlandssvenska sättet. Så vi har alltså hört en och annan finländare bryta på finska, men med en finlandssvensk accent. Det komplicerar saker lite grann.
Det är alltså så att vi pratar om två olika saker här. Först är det alltså de finnar i Finland som har finlandssvenska som modersmål. Och sen är det finsktalande finnar som lär sig svenska.
Ja, så är det faktiskt. Men för att bättre förstå det här med svenskan i Finland så skulle vi behöva snegla lite mer bakåt. För Finland, det var alltså den östra rikshalvan i Sverige ända fram till för drygt 200 år sedan. Svenskan talades då av många fler än vad den gör idag och det var också det enda officiella språket. Även om det ju var ganska taskigt måste man säga med tanke på hur många det också fanns som hade finska som modersmål. Och om Sverige och Finland aldrig hade gått skilda vägar, då hade kanske vår nutida rikssvenska låtit mer någonting så här.
Vi säger si på fan, vad hände där? Se på fan, vad hände där blir det till exempel då.
Men, åh, vad du klottar. Kolla vad du klottar. Det är typ som, åh, vad du spiller, till exempel. Åh, vad du klottar, åh, vad du roddar. Roddar, vet ni vad det är? Roddar, det är typ som att man stökar ner. Roddar, klottar.
Vad var det där nu då? Jo, det var nutida åländska. Och i ett sånt här scenario så hade ju Åland legat väldigt mycket mitt i landet. Och faktum är att fram till början av 1800-talet så var faktiskt just Stockholm, Åland och över till Åbo ett slags språkbälte där man talade ganska lika dialekter. Idag så är det här en tax-free sträcka. Men tillbaka till föreställningarna om den nutida finlandssvenskan. Det finns alltså många svenskar som inte ens förstår att det här är en egen del av svenskan utan tror att det här är svenska brutet på finska. Men det finns också de som har en helt annan förväntan på finlandssvenskan och har en föreställning om att så som man pratar i Finland så lät svenskan förr i världen. Finlandssvenskarna, de pratar en mer riktig och traditionell svenska än vad vi sverigesvenskar gör. Stämmer det verkligen? Ja, faktum är att det ligger nog en del i det här. Vi kan ju titta på det här med själva satsmelodin, alltså hur vi betonar orden i en mening. Finlandssvenskan har en ganska tydligt sjungande betoning av orden och den låter ganska melodisk. Och det påminner ganska mycket om hur man pratar i Dalarna, för det är ungefär samma satsmelodier där. Och det är i stort sett samma på Gotland med rundgången upp och ner. Med reservation för mitt gotländska uttal. Och det här är intressant, för här har vi alltså ungefär samma typ av satsmelodi i olika delar av landet. Och mellan dem ligger alltså Mälardalen, som inte alls har den här typen av betoning. Och här bör vi då, likt G.V. Persson, hata slumpen. Och tänka, det här kan inte vara någon tillfällighet. De här tre områdena, finlandssvenskan, dalmålen och gotländskan, de måste ha hängt ihop språkligt på något sätt. Det är alldeles för stor tillfällighet annars. Och mycket riktigt så kan vi se att det finns i språkhistorien ganska mycket spår av att den här satsmelodin, den har vi också haft i Mälardalen. Men på grund av den stora rörligheten, all inflyttning till Stockholm och all modernisering som varit på gång i Mälardalen och östra Sverige ända sedan 1600-1700-talet, så har den här melodin i språket slipats bort gradvis generation för generation. Om vi idag skulle kunna träffa en stockholmare från 1700-talet, till exempel Bellman, så skulle vi säkert bli förvånade över att vi tyckte att han både pratade lite finlandssvenska och lite dalmål mitt i alltihopa.
Gråt, fader, berg och spela, din pipa sorgligt stäm.
I den allra första svenska språkläraren, som faktiskt kom ut bara ett par årtionden efter att Sverige och Finland hade gått skilda vägar, så anger man också att det finns ett antal stumma konsonanter i svenskan som man alltså inte ska uttala. Ni vet, sådär som det är i franskan, att man gör sig ju till ett åtlöje om man uttalar alla bokstäverna i ett ord, för åtminstone hälften av dem i genomsnitt stumma. Och så står det också i den här svenska språkläraren som kom ut på 1830-talet att man uttalar inte te i huset, man uttalar inte de i ordet bröd, utan man säger huse och brö. Ge mig brö, ska det heta på god svenska. På ett liknande sätt så har finlandssvenskarna ofta behållit mera talspråkliga former som skö och säg och int. Alltså, på den tiden var det säkert lika vanligt för en mälardaling att säga att jag skö inte göra något, eller kan du säga mig vägen hit eller dit. Men sen Sverige och Finland delades och finlandssvenskarna blev sittande som en minoritet i sitt nya hemland, så har de naturligtvis sneglat lite grann bakåt mot guldåldern, alltså Gustav den tredjes tid på 1700-talet när allting var så där toppen. Och det här, det får mig att tänka på den roliga anekdoten med en svensk som var över i Finland härom året och fick höra talas om att det var en stad där som var grundad av Gustav den tredje. Och då blev han paff och utbrast. Det här är ju inte klokt. Har ni haft en Gustav den tredje i Finland? Vi har ju också haft en kung Gustav den tredje i Sverige. Vilket otroligt sammanträffande. Nåväl. Medan finlandssvenskarna har haft alltså en viss anledning att snegla bakåt och hålla sig till det traditionella, så har det rakt motsatta inträffat i Sverige. Under 1800-talet, sedan vi skilts från Finland, så genomgick Sverige en stor industriell revolution och började modernisera vårt land på helt nya sätt. Och vi började också då se annorlunda på vårt språk. Det här som Svenska Akademins språklärare hade föreslagit på 1830-talet, att en del bokstäver var stumma, den traditionen vågade inte alla följa. Det kom ett nytt sätt att prata svenska på, mer efter bokstaven och mindre efter traditionen. Från början så tyckte svenska traditionalister och gammal överklass att det var alldeles fel att göra på det sättet. Och det uppstod under 1800-talet en stor kamp mellan två olika läger, kan man säga. Alltså de som fortfarande ville uttala svenskan enligt de traditionella sätten med stumma bokstäver och sånt där. Och de som gick på den lite mera ingenjörsmässiga linjen. Att ja, men nu står alla de här bokstäverna här och då ska vi nog försöka uttala allihopa. De ansågs från början ganska vilsna, man kallade ofta den typen av svenska för byggmästarsvenska eller skollärarsvenska. Ja, byggmästarsvenska, vad är nu det för någonting? Jo, så här då. Om ni tänker er att Sverige under väldigt lång tid var ganska dominerad av adelspersoner och sådana. Och det var de man härmade när man ville lära sig att prata på det riktiga sättet. Men under 1800-talet, under industrialismen, så började folk kunna lyckas i livet utan att vara adliga. Man började kunna göra karriär som vetenskapsman eller uppfinnare eller byggmästare. Det var ett av den tidens nya framgångsyrken. Folk som kanske hade haft farföräldrar eller morföräldrar som varit vanliga bönder och torpare, men som genom bildning och lite lycka i världen tagit sig upp och börjat tjäna egna pengar, men inte tillhörde den gamla adelsklassen och därför inte pratade som dem. Och därför kunde man kalla det här nya, lite osäkra sättet att prata svenska, när man sa huset och brödet och uttalade alla bokstäverna, det kunde man kalla för byggmästarsvenska. Och det var naturligtvis ett skällsord. Men det skällsordet har försvunnit, för byggmästarsvenskan har vunnit i Sverige. Man kan säga att i Sverige är vi väldigt mycket mer nyorienterade och moderna i vår identitet än vad man till exempel är i Finland. En svensk kan tänka så här att ja, mamma och pappa de sa Ramlösa och farmor sa Ramlösa och alla grannar sa Ramlösa när jag var liten, men det stavas med ett M så det måste heta Ramlösa så att säga. Många av de svenska språkförändringar som skett sedan vi skildes från Finland blir omöjliga att förklara på något annat sätt. Men det finns andra exempel på att finlandssvenskan står kvar på en mer traditionell bas. Sverigesvenskar, de kan rygga lite baklänges när de hör hur finlandssvenskar uttalar orden terapeut och farmaceut. För det heter nämligen terapeut och farmaceut. Var kommer detta ö ifrån? Det låter verkligen märkligt i våra öron. Men faktum är att det här följer en uttalsprincip som en gång varit lika allmän hos oss. Och det finns vissa ord som avslöjar oss. För på äldre svenska så stavas till exempel orden löjtnant och pröjsare med EU, precis som terapeut och farmaceut. Men de här orden, de har vi stavat om, så att de stavas så som vi själva uttalar dem idag. När vi stavat om orden, då har vi behållit det gamla uttalet som är gemensamt med finlandssvenskarna. Men när vi inte stavat om orden, som farmaceut och terapeut, då har vi ändrat vårt uttal. Medan finlandssvenskarna, de sitter still i båten.
Minnes ljus på en strand, vågor som slår emot land. Morgonens sol stiger och väcker en känsla i mig.
Om vi sedan går till ordförrådet så kan vi ju konstatera att även där så har finlandssvenskarna behållit en hel del som var självklart för våra förfäder men inte för oss idag. De skiljer fortfarande på de och dem. De har varit här, säger man på finlandssvenska, där vi skulle säga de har varit här. Och den här sammanblandningen som en gång sågs som den mest vulgära stockholmska i mitten av 1800-talet, den har sedan spritt sig som en löpeld över landet. Men tyvärr får man ju konstatera att många svenskar har väldigt, väldigt svårt att behärska skillnaden i skrift när man inte längre har den i tal. Finlandssvenskarna, de vet hur man skiljer på de och dem.
Hej lilla mi.
Hej!
Har du varit snäll?
Kom fort! De väntar på dig allihop.
De vet för övrigt också vad en semla är. Och nu blir ni kanske lite förbluffade. För en semla är inte alls en semla egentligen. Det som vi kallar för semla är ju traditionellt en fastlagsbulle eller en hetvägg. Eller ja. Just ordet semla förekommer faktiskt fortfarande i tyskan där vi en gång lånat det ifrån. Och då betyder det inte ett sött bakverk utan snarare en slags liten fralla bakad av vetemjöl. Och den betydelsen har man fortfarande i finlandssvenska. Så beställer ni en semla där så förväntar inte någon mandelmassa eller vispgrädde eller någonting utan mera en liten slät bulle av matbrödstyp. Och på den finländska sidan har man också behållit det fina gamla verbet skrinna för att åka skridskor. För att nu inte tala om att vilsopeden lever i Finland. Det gamla fina uttrycket för cykel. En mer ovanligt är väl ordet kännspak som var hur frekvent som helst i 1800-talssvenskan men som numera är helt avlagt hos oss. Och det är ganska synd för ett ord som man verkligen skulle kunna behöva. Hur är en person som är kännspak? Jo, den är helt enkelt lätt att känna igen. Om ni har någon kompis som ofta har en sån här orange vägkon på huvudet och kanske har med sig en höna i ett koppel eller så, ja, då är det en riktigt kännspak Jeppe som ni känner. När man på finlandssvenska säger hon kommer nog så betyder det precis vad det också har betytt för oss en gång i världen, nämligen att någon kommer med fullständig säkerhet. Inte som det betyder hos oss idag. Hon kommer antagligen eller förhoppningsvis. På samma sätt är det när man säger att någon kommer säkert. Hon kommer säkert. Det har en gång i världen betytt just vad det skulle betyda ordagrant. Nämligen säkert att någon kommer med 100% i visshet. Problemet är bara att folk har utlovat det här även i sammanhang där folk faktiskt inte har dykt upp. Och då har själva betydelsen helt logiskt och följdriktigt kommit att regleras till att ja, vederbörande kommer antagligen, förhoppningsvis. Den här typen av nernötning eller inflation i ordens värde kan man tydligt se i sverigesvenskan. Och så måste jag ju få ta upp det här med att finlandssvenskarna, de skiljer mycket mer på han och hon än vad vi gör i sverigesvenskan. Och särskilt ute på landsbygden. När jag har varit i Österbotten så har jag fått lära mig att till exempel pizza, det är hon. Pizzan, hon smakar på det eller det sättet. Och det hade nog våra förfäder känt igen sig. För fram till sådär slutet av 1700-talet, då kunde våra förfäder också säga hon om i stort sett allting som slutade på A. Läs Kajsa Warg så får ni se. Där är skinkan, hon, tunnan, hon, gräddan, hon. Medan såsen, den är naturligtvis han hos Kajsa Warg.
Men nu är det väl ändå dags för de rätta svaren i ordquizzen. Minns ni? Skumvin, stöpsel, minnespinne och skyddsväg.
Skyddsväg?
Mm. Skyddsväg. Jag tänker att det kanske är...
Ja...
En brandgata.
Men det är... Ja, det är... Kan det kanske vara...
En väg man inte får åka på för att den är skyddad av militären.
Det känns ju bara så att det är en skyddsväg.
Nej, det är där man ska åka på när krisen kommer. Då åker alla på skyddsvägarna.
Ja, men en nödutgång såklart.
Eller?
Ja, hur var det här nu då? En skyddsväg, vad kan det vara för någonting? Det är faktiskt ingenting annat än ett övergångsställe. Där är faktiskt meningen att här går man och andra informationsskyltar och vita streck ska skydda en lite grann när man lånar bilisternas väg för att tassa över som fotgängare. Skumvin då? Det är klart att det är ett mousserande vin. Begreppet skumvin förekommer faktiskt även i äldre sverigesvenska innan vi lät det här lite mer internationellt klingande ordet mousserande konkurrera ut det. Och en minnespinne, det är inget annat än ett USB-minne. Och så var det här med stöpsel slutligen. Ja, stöpsel, det är helt enkelt stickkontakt. Och det kan ju vara ganska bra att kunna om ni nu någon gång i sommar ska till exempel checka in på något hotell i Nådendal, Jakobstad eller Vasa i Finland. Och en sak som kan vara bra att kunna i de här sammanhangen, om man skulle nu sommarsemestra lite grann i Finland, det är att i finlandssvenskan så gör man fortfarande samma distinktion mellan att bada inomhus och utomhus som man gör i de flesta språk på jorden. Engelskan till exempel, som ni säkert känner till, har ju en tydlig distinktion mellan bath, som är någonting man gör inomhus, och swim, som är något man gör utomhus. Alltså, swim betyder inte bara simma själva aktiviteten, utan också någonting att göra med var man gör den. Man kan inte säga att man går till badstranden för att ha ett bath, lika lite som man kan ha en swim inne i badkaret. Det här är en väldigt vanlig uppdelning och den har man i de allra flesta språk. Av någon anledning så har vi svenskan inte den längre. Men finlandssvenskarna, de håller fast vid traditionerna. För på finlandssvenska så finns det ingenting som heter badstrand och ingenting som heter badbyxor. Utan det heter naturligtvis simstrand och simbyxor. Och det är en fullständig logik i det här. Badar gör man inomhus, men när man går ut så simmar man. Även norskan har samma distinktion. Och på norska heter det följaktligen inte, som en del kanske skulle kunna tro, badebyxor. Utan det heter svømmebøx. Så här får man nog ge finlandssvenskarna att de har faktiskt lite bättre koll än vad vi sverigesvenskar har, som faktiskt förr i världen också kunde använda sådana här begrepp som simstrand och simbyxor. Men vi har alltså förlorat en distinktion i språket. Här är finlandssvenskarna oss överlägsna. Och det tycker jag vi ska ge dem, de som ofta har fått ta så mycket oförstående och så mycket skit från oss. Och jag kan inte låta bli att njuta lite av den här tanken på hur finlandssvenskar föreställer sig oss sverigesvenskar när de får reda på att vi har någonting som heter badbyxor. De måste ju tänka sig att hur i helsike pryda och stela och inskränkta och kroppsförnekande kan någon vara som ska bada i sitt eget badkar hemma i badrummet med stängd dörr och ändå inte klarar av att se sin egen nakenhet utan måste skyla sig med ett par badbyxor. Så mitt förslag är att låt oss aldrig avslöja det här för finlandssvenskarna. Utan låt dem stanna kvar med den här underbara bilden av den gravt okola svensken på näthinnan.
Och med den presenten till alla finlandssvenskar från Fredrik Lindström är Dialekt i P1 slut för den här gången. Producerade gjorde David Rune tillsammans med mig, Marie-Caroline Bevär. Slutmixen gjorde Frida Claesson Johansson. Och Dialekt i P1 görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio. Men hörni, vi har inte hört tillräckligt av den vackra finlandssvenskan. Låt oss till sist ge er en härlig dos Stina Ekblad. Här när hon framför texten till Melodifestival-låten Groupie av Samir och Viktor.
Nu är det dags igen, min vän. Vi höjer stämningen. Så sjung hallå, hallå, Hallå? Hallå? Tillsammans är vi alltid bäst. Ikväll så blir det fest. Så sjung hallå, 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 hallå. En, två, tre, fyr, fem. Han och hon och hen. Ju fler desto bättre och bättre. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Inga mer selfies. Vi ska ta en groupie. Oj, 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 oj. Ingen vill ju vara helt själv. Ta en groupie ikväll.